En svensk är sedan några månader tillbaka en av de viktigaste gestalterna när EUs utrikespolitik tar form. Olof Skog heter han, Sveriges tidigare FN-ambassadör som nu är en av EUs utrikeschef Kaja Kallas närmaste män. Olof Skog är veckans gäst i Ekots lördagsintervju som spelas in fredagen den 23 maj. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Välkommen till lördagsintervjun, Olof Skog.
Tack så mycket.
Du finns i vår studio i Malmö nu. En av EUs högst uppsatta diplomater, biträdande generalsekreterare för politiska frågor vid EUs utrikestjänst är titeln. Och du tillträdde ju i början av mars. Det har ju varit en vår då den globala världsordningen ställts på ända, får man väl säga. Hur har de första månaderna på jobbet varit för dig?
Ja, du beskrev det ganska bra. Det har varit hektiskt. Det är snart 3 månader, men det känns nästan som 3 år. Så mycket som har hänt. Jag känner ibland lite grann, om man ska ge en illustration från vardagslivet. Det känns ibland som att vara en målvakt i bandy. Jag har aldrig spelat bandy, men jag känner att det är ett stort mål. Det är hårda bollar som kommer i hög fart. Man har ganska få skydd. Och dessutom har en av våra närmaste och bästa medspelare börjat slå skott mot eget mål. Mm. Det är lite där vi befinner oss.
Ja, jag antar att du där syftar på USA, och vi ska återkomma till EUs relation till USA om en liten stund. Men vi ska börja, tänkte jag, med att prata om den humanitära krisen i Gaza. Mindre hjälpsändningar börjar nu långsamt nå fram. Civilbefolkningen har ju lidit i månader när Israel blockerat all humanitär hjälp, mat, vatten, mediciner, skurit av tillgång på sjukvård, hälsovård, el, bränsle, samtidigt då som civila dödas varje dag i Israels militära attacker. Och man förbereder också en slags återockupation av Gaza. Hundratusentals människor står vid randen till svält. Israeliska ministrar talar också öppet om fördrivning av mer än 2 miljoner palestinier. Olof Skog, hur reagerar du på det som pågår i Gaza nu?
Jag är lika förfasad som alla andra. Det går ju inte att stå liksom oberörd inför de här bilderna som kommer och den beskrivning som du ger och som vi har känt och som har blivit värre. Och med det jobb jag har så försöker jag ju att påminna våra medlemsstater om det ansvar som var en av dem har när det gäller att faktiskt förebygga den här typen av kriser och brott mot internationell rätt och internationell humanitär rätt. Jag var i mitt tidigare uppdrag innan jag tog det här, så var jag EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter, och då la jag faktiskt fram 2 rapporter om, som var en beskrivning över vad den krigföringen som både Hamas och Israel bedriver och hur den förhåller sig till folkrätten, baserat på då alltså institutioner som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, ICC och andra organisationer, hur de, vilken bedömning de gör. Och det där har alla våra 27 länder fått del av, och det är lite upp till dem hur de vill agera på det. Nu hade vi ett möte. För det har ju dessutom förvärrats i förhållande till situationen som var katastrofal redan förra året. Och nu hade vi ett möte med alla utrikesministrar här i, det var väl i tisdags den här veckan. Och jag kan säga inifrån de förhandlingarna att jag tror att alla 27 är precis lika förfärade som du och jag över situationen och de bilder som kommer ut från Gaza. Sen är det inte alla som drar samma slutsatser av det. En del menar att vi ska utnyttja vår relation till Israel för att mer diskret och direkt till dem påtala hur oacceptabelt det här är. Och andra vill mer liksom se över vår relation till Israel och verkligen värdera om de uppfyller kraven på den relationen.
Ja, det finns ju, vi har ju sett nu här att Kaja Kallas, EUs utrikeschef, med stöd av ett antal medlemsländer har nu inlett en översyn av det här omfattande samarbetsavtalet, associeringsavtalet mellan EU och Israel som ger förmånlig handel till exempel. Det skedde den här veckan. Samtidigt så Israels blockad av all humanitär hjälp har ju pågått i 11 veckor. Kriget har pågått i 600 dagar nästan. Under tiden så har minst 18 000 barn dött i Gaza. Alltså, varför sätter EU den här pressen på Israel först nu?
Nej, men den pressen har ju funnits under en lång tid. Den här diskussionen som vi har haft är ju inte, som vi hade förra veckan, är ju inte ny. Den har ju förekommit under en lång tid, och som jag sa så redan förra året så la jag fram flera rapporter som utrikesministerna fick ta ställning till, och liksom, ingen kan säga att man inte har vetat.
Men det är ändå ett steg som har tagits den här veckan, och jag undrar vad.
Ja, men situationen har ju förvärrats ytterligare, får man säga, med det som är uttalanden från flera i Israel, ministrar, men också den här blockaden mot, som har pågått flera veckor, och FNs ramaskri när det gäller svält och annat. Så att det är ju värre. Och det har ju också blivit så att flera EU-länder därmed har känt av opinionen och kanske också ändrat inställning till situationen, och ställer nu högre krav på Israel än vad de kanske gjorde för bara någon månad sedan.
Mm. Kan man säga att EU använder sin fulla diplomatiska tyngd här? Finns det fler verktyg än det här associeringsavtalet? Borde man inte kunna göra mer?
Jo, kanske, men det är också så att, jag menar, den organisation jag företräder, liksom EUs diplomati, den bygger ändå på vår kraft i världen, kommer av att vi har 27 länder bakom oss, att vi företräder alla de länderna. Och i just den här frågan så har det ju varit, som jag antydde innan, ganska svårt att få enhällighet. Och det har ju hållit oss tillbaka lite grann. Men jag tror samtidigt, om man lyssnar på Netanyahu de senaste dagarna här, så säger han ju själv att han har lyssnat på, tagit till sig de här vädjanden från omvärlden, både från USA och från Europa, och att det har lett till att de åtminstone ser över sitt humanitära stöd något. Det är ju inte tillräckligt på något sätt, men det är i alla fall så att det är inte verkningslöst helt det vi gör.
Nej, du var inne på det. Det är ju också i normala fall svårt att få medlemsländer att enas i olika utrikespolitiska frågor. Och just i fallet Israel så vet vi ju, det finns ju tydligt olika åsikter i olika länder. Och det är ju en del av dina arbetsuppgifter att skapa enighet. Alltså, hur ska det gå till när det gäller Israels agerande i Gaza?
Alltså, för det första vill jag säga att jag tror att Israel och Gaza-frågan och hela den här Mellanöstern-konflikten är, jag skulle säga att det är nästan undantaget när det gäller enhälligheten inom EU. Därför att i nästan alla andra frågor, inklusive mot Ryssland och så vidare, så har vi kunnat hålla ihop ganska bra. Eller väldigt bra faktiskt, förvånansvärt bra kanske man ska säga. Så att, ja, och nu, som sagt, nu ökar ju trycket. Det är ju fler länder nu som ställer sig på den humanitära rättens sida. Så att trycket ökar ju på de som håller emot. Och trycket ökar också på de länderna som då säger att de vill utnyttja sin relation med Israel för att istället påverka den vägen. Och då får man väl se om det inte leder någon vart, om inte det blir någon förändring i det beteendet för att släppa in humanitär hjälp på ett trovärdigt sätt. Då kommer ju trycket att öka på de länderna också, att kanske också gå med mer tydligt på de här uttalanden och se på andra åtgärder.
Ja, men samtidigt så, människor svälter ju nu, och det är just nu som människor löper risk att dö för att det inte finns någon mat. Alltså, finns det inga skarpare vapen som kan användas?
Vi får väl se, det är väl lite den utvärderingen vi ska göra, men vi ligger ju på, för det är ju som du säger, vi kan inte vänta på en utredning som kan ta 3-4 veckor i EU, utan nu handlar det om att verkligen, och vi har ju sett till att fyllt på lagarna som väntar på att kunna föras in till Gaza. Vi bidrar och erbjuder Israel att öppna gränsen mot Egypten i Rafah, det som vi faktiskt övervakar med en EU-insats och så vidare, så att det finns egentligen inga undanflykter längre, och så att vi gör vad vi gör. Jag menar på att vi gör vad vi kan. Och sen är det ju så att vårt inflytande över Israels ledning är också det begränsat, på samma sätt som många andra länders inflytande också är begränsat över Israel. Så är det ju.
Mm. Men att handel pågår som vanligt mellan EU-länderna och Israel, känns det rimligt?
Var och en också som konsument väljer väl hur man vill förhålla sig till olika produkter från bosättningsområden och så vidare. Men det finns alltså ingen EU-bojkott, och det här är ju bilaterala handelsfrågor som styrs mycket av medlemsländerna själva. Så att det har liksom inte. En del länder har gått hårdare fram och andra gör mindre. Men på EU-nivå så finns det inga sådana initiativ just nu.
Vi har ju hört Norges utrikesminister Espen Barth Eide har tidigare sagt att västvärlden använder olika måttstockar när det gäller synen på folkrättsbrott. Att det finns en dubbelmoral i att västvärlden så snabbt och kraftfullt kunnat fördöma Rysslands brott mot humanitär rätt. När det, ja, fram till nu då kanske funnits en tvekan kring att agera mot vad det som Israel gör. Alltså, vad tänker du? Finns det en sån dubbelmoral?
Nej, alltså, jag förstår ju kritiken och rör ju framförallt då länder som kanske levererar vapen till Israel. Nu ska man ju förstå att en del av den där anklagelserna kommer från länder som inte vill att EU ska vara en aktör när det gäller mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt och så vidare. Så att de har ju sina skäl till varför de, det gäller ju inte Norge såklart, men flera andra länder. Men jag håller med om att det finns ett besvärande element här att vi på något sätt dras ner i ett omstöd till vilket land som helst som bedriver ett krig som bryter mot internationell rätt eller folkrätten. Och vi ses att välja sida i det kriget, så är det klart att det belastar vår trovärdighet. Det håller jag helt med om. Men samtidigt så måste man ju också titta noga på det och se att det är ju skillnad mellan det krig som orättfärdiga krig som Ryssland för i Ukraina jämfört med Israels som har ju varit en reaktion på fullständigt oacceptabla terrorattacker mot Israel själva. Så att man måste analysera situationen ganska allvarligt, men jag håller med om att EU måste kunna stå upp och också mot våra vänner, och det tycker jag ändå vi gör. Man kan gå tillbaka och titta sen konflikten börjar, att det har varit väldigt, väldigt tydliga uttalanden från EU rakt igenom faktiskt när det gäller att även Israel måste förhålla sig och följa internationell humanitär rätt.
Men om man tittar just på folkrätten, alltså EU talar ju ofta om respekten för mänskliga rättigheter, det har ju du också gjort i din roll i diskussioner med olika mer eller mindre demokratiska länder i det globala syd, Asien och Afrika. Alltså, blir det inte ett pedagogiskt problem att man inte reagerat starkare och tidigare på Israels sätt att bedriva krig i Gaza?
Alltså, att alla länder i världen just nu kämpar med hur vi ska förbättra situationen för palestinierna. Vår roll är ändå, tycker jag, bättre än många andras. Vi har försett Palestina med ett stöd som de inte har fått nästan från någon annan, inklusive flera av de länderna, arabländer och andra, som nu kritiserar oss för att göra för lite. Vi har dessutom drivit på för en tvåstadslösning, vilket är mer än vad många andra har gjort. Liksom behålla en politisk horisont också för palestinierna. Jag säger inte att vi inte skulle gjort mer, att vi kunnat göra mer, och det är därför jag har lagt fram de här rapporterna till våra länder för liksom att ingen kan undgå att se att de brott som begås och att man måste förhålla sig till det. Men jag vill ändå på din fråga säga att vi har gjort mycket, även om vi inte har gjort allt.
Ja, men jag menar, kan det vara så att när ni framför krav på mänskliga rättigheter i diskussioner med länder i det globala syd, att ni då blir anklagade för dubbelmoral av motparten, ja, om de hänvisar till EUs politik kring Israel och Gaza?
Ja, det blir vi. Men de flesta länder ser ändå ett värde i mänskliga rättigheter och att de vill arbeta med EU och få hjälp av EU för att förbättra sitt förhållande till mänskliga rättigheter. Så att.
Ja, men om nu Israel gör det man sagt, tar kontroll över Gazaremsan i en slags återockupation och sen också genomför det som flera israeliska ministrar talar öppet om, alltså tvångsförflyttar mer än 2 miljoner palestinier från Gaza. Hur förbereder sig EU för ett sånt scenario?
Vi har varit otroligt tydliga senaste helgen gjorde vi uttalanden som går tillbaka dels för att kräva det humanitära tillträdet, inte bara vilket tillträde som helst utan i enlighet med de principer som gäller och som FN arbetar i enlighet med. Men också varit väldigt tydliga och reaktionerna på Trumps plan om de här folkfördrivningen och som då en del israeliska ministrar har stött har fått otroligt starkt kraft från och uttalanden från våran sida, så det är fullständigt oacceptabelt och det bryter mot folkrätten och det är fullständigt oacceptabelt.
Vad skulle du få för konsekvenser då?
Ja, det skulle ju bli fullständigt explosivt i hela regionen naturligtvis. Och utgöra ett allvarligt brott, ytterligare ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter och mot internationell humanitär rätt. Det skulle trigga en rättsprocess mot Israel ytterligare i internationella brottmålsdomstolen men också i internationella domstolen i Haag och så vidare. Och vi skulle ju naturligtvis vara förpliktigade enligt vår syn på folkrätten att backa upp den typen av aktioner.
Det här är Ekots lördagsintervju med EU-diplomaten Olof Skog. Ja, du tillträdde ju då i mars och det här är ju nu en tid när USA tycks vara på väg att förändra sin säkerhetspolitik helt och hållet och lämna den här ordningen som gällt sedan andra världskriget där USA och Europa varit nära allierade. Alltså, hur skulle du beskriva relationen mellan USA och EU just nu?
Ja, men den är ju drivs på flera plan, men det som är nytt sen de några månader tillbaka är ju att USA har inlett en politik som skapar stor osäkerhet och oförutsägbarhet. Vi vet inte och kan inte räkna med att de backar upp Europas säkerhet. Det har varit ett skifte i deras, ska jag säga, de backar inte upp i Ukraina på samma sätt som den tidigare administrationen gjorde. Man försöker stå någonstans mellan Ukraina och Ryssland. Man har gjort flera uttalanden som visar att man tar ganska lätt på internationell rätt och territoriell integritet och suveränitet. Det är bara att titta vad man säger om Grönland och Kanada och så vidare. Man lämnar flera internationella avtal som vi tycker är jätteviktiga, klimatet och världshälsan och så vidare. Och sen så tycker jag också man ska säga att alltså det finns ju en ton i den internationella relationen. I de internationella relationerna som är väldigt, jag menar, är väldigt olikt den och väldigt främmande för den ton vi tror på. Alltså, det måste finnas en anständighet i hur man agerar och hur man interagerar med andra länder i världen. Och där tycker jag också att man slirar. Vi har ju sett de här förnedrande samtalen med Ukrainas president och så vidare. Så att det har skapat en stor osäkerhet och då har jag inte ens nämnt det här handelskriget som man har initierat inklusive mot Europa som ju direkt går emot våra intressen. Men det är ändå så att USA är en otroligt viktig aktör och som jag sa innan, det har varit en väldigt viktig medspelare och därför så är det ju viktigt att vi ska inte vara de som eskalerar och försvårar relationen ytterligare. Vi ska vara tydliga när de går emot våra intressen, men vi ska också försöka fortsätta att hålla dem engagerade i Europas säkerhet och se vilka andra områden där vi har ett intresse av att samarbeta med USA.
Ja, alltså vad är det? Ja, jag förstår, men är det att partnerskapet är skadat, det förstår man ju, men är det också så att det här kanske inte är en vän längre?
Ja, men på vissa områden så går de ju emot oss. Handelsfrågorna är ju ett exempel, men där är vi ju långt ifrån ensamma. Det gör de ju i stort sett mot hela världen. Där vi känner att det kan bli jobbigt är ju också när det gäller att hur de har klivit ner från alla initiativ när det gäller värderingar som är viktiga för oss. Mänskliga rättigheter, demokratistöd, fattigdomsbekämpning och klimat och annat. Och där har vi ju inte bara då kanske förlorat en allierad utan vi kommer ju också ha en stark motståndare mot de frågor som är väldigt viktiga för oss. Så är det absolut.
Ja.
Men vi tar ju konsekvensen av detta också genom att bygga helt nya allianser med andra delar av världen. Och vi känner ju också hur många delar av världen närmar sig oss just i ett läge där man känner att USA inte är en pålitlig partner.
Ja, jag tänkte vi skulle återkomma till de allianser som möjligen kan byggas i det här geopolitiska skiftet som pågår. Men jag tänkte att vi först skulle prata lite om Rysslands anfallskrig mot Ukraina och som du ju ägnar mycket tid åt. Och de här förberedelserna nu inför någon form av avtal, något slags slut på striderna. Trump och Putin talade i telefon i flera timmar i måndags. Hur skulle du beskriva läget nu för Ukraina?
Ja, men alltså, jag tror att man är väldigt nervös, eller det vet jag, för vi pratar med dem nästan dagligen. Man är nervös för, man känner inte att USA backar upp dem på samma sätt som de gjorde för bara några månader sedan. Man är osäker på om president Trump står bakom ett fortsatt hårt tryck mot Ryssland för att få Ryssland att förhandla i god tro. Så det finns en oro över detta. Samtidigt som man ju har faktum är att det går ganska bra för Ukraina på slagfältet. Alltså man tar mycket förluster men man förlorar inte terräng. Den här bilden av att på något sätt skulle att Ryssland vinner kriget stämmer inte. Att liksom Ryssland har vänner i världen eller att den ryska ekonomin går bra och så vidare stämmer inte heller. Men det är klart att oron som vi känner och som ukrainarna känner är att USA håller på att som sagt bli neutral i konflikten mellan offret och aggressorn. Att USA dessutom driver en politik gentemot Ryssland nu, ett närmande med Ryssland som kan ha negativa bieffekter på deras stöd för Ukraina. Och att man redan tidigt, när Trump tillträdde och ens innan förhandlingarna började, sålde ut till Ryssland väldigt viktiga principer om, alltså existentiella principer för Ukrainas framtid. Dels vilka säkerhetspolitiska val man vill göra, att ingå i NATO och så vidare. Men också att på något sätt antyda att de inte ska få tillbaka hela sitt territorium.
Mm. Det här som du är inne på, att USA tycks vilja normalisera relationerna med Ryssland på sikt. Alltså om USA beslutar sig för att lätta på sanktioner, inleda handel, har ju Trump uttryckligen sagt att han vill. Alltså vad händer då? Kommer EU-länderna klara av att hålla ihop och behålla EU-sanktioner här?
Ja, det återstår att se. Men än så länge så är vi fasta på det och vi jobbar ju dessutom inte bara internt. Vi jobbar med britter och inom G7 till exempel, med Japan och Korea och med Norge och Kanada och andra länder som är helt på, alltså står väldigt fast vid den här principen om att vi måste öka trycket på Ryssland för att få dem att sätta sig seriöst i någon sorts fredsprocess. Och samtidigt stärker vi Ukraina med allt vad vi har, alltså. Och EU har gjort väldigt mycket för att underlätta för länder att investera mer i försvarskapaciteter och så vidare. Så att än så länge så är det klart att allt det här skapar en oro, men det förändrar liksom inte våran politik. Snarare har det väl stärkt oss, vår enighet i EU och vårat liksom väldigt starka inställning med att vi måste göra mer själva. Vi måste stärka vårt stöd till Ukraina och vi måste öka trycket på Ryssland.
Ja, vad är EUs plan för om USA väljer att lämna de här fredssamtalen, vända Ukraina ryggen och inta den där neutrala positionen du pratar om?
Ja, alltså planen är att göra mer, ännu mer av det vi redan har gjort. Och som jag beskrev innan så har det varit ganska framgångsrikt. Jag tror att Putin har missräknat betydligt när han kanske kalkylerade med att EU inte skulle hålla ihop och att det skulle liksom brista, att länder längre bort från Ukraina i unionen skulle svaja i sitt stöd och så vidare. Och så har det ju inte varit. Så vi förbereder redan ett ganska kraftfullt nästa sanktionspaket. Vi jobbar med, som sagt, med andra länder utanför Europas omedelbara närhet för att öka också trycket på den ryska ekonomin. Vi sitter på 200 miljarder dollar frysta på europeiska konton som vi kommer att behålla eller liksom använda på olika sätt. Och vi har skapat en krigsförbrytare eller en tribunal som ska kunna döma ryska övergrepp i Ukraina och så vidare. Så att det där rullar på och vi hittar nya pengar och nya medel att stärka Ukraina. Men vi vill ju också, och det är ju den andra delen av den här diplomatin, är ju att ha ständiga samtal och kontakter med amerikanerna för att de ska inse hur det här kriget, vad som driver det här kriget, det vill säga Ryssland, att trycket måste öka på Ryssland, men också att USA måste fortsatt vara engagerade och hjälpa till att skapa styrka hos Ukraina.
Skulle du säga att du förstår Trump-administrationens utrikespolitik? Finns det någon Trump-doktrin?
Ja, men doktrinen, jag var ju i både i USA under den förra Trump-administrationen, och den doktrinen som man möjligen ser är ju det här att skapa osäkerhet kring intentionerna. Och det där är ju kanske en huvudsaklig amerikansk doktrin just nu, att vi inte ska veta riktigt var man står. Vi ska stå lite grann på våra tår och vara spända och också liksom spela med så mycket vi kan. Och jag menar, hela det här handelskriget syftar ju också kanske på att man sen kan förhandla sig fram villkor som ska vara bättre för USA och så vidare. Det är väl den doktrinen vi ser annars, men det är också svårt att prata med amerikaner just nu, därför att många av dem vet ju inte själva, även på hög nivå, vad den amerikanska presidenten har i kikan eller vad han... liksom var han står, inklusive på sanktionerna. Jag var i ett samtal med G7, mina kollegor inom G7, också där amerikanerna sitter med bara i förrgår, och där var fortfarande oklarhet om USA skulle, både liksom på vad Trump ska ställa sig framöver. Men vi har också, jag vill säga det, vi har ju jobbat jättemycket. Om man såg den här bilden från den 28 februari i Vita huset, förnedringen av Zelensky, och där vi såg ju hela världsordningen skaka någonstans, där USA var på väg bort från Ukraina, till bilden i Peterskyrkan någon månad senare, där det fanns ett samförstånd mellan Ukraina och Zelensky och Trump. Det har ju varit en otroligt mycket diplomati sedan dess, inklusive att få Ukraina med på att skriva under ett mineralavtal med amerikanerna som gör att, som är anständigt, mycket bättre än det ursprungliga originalet, men också som visar på att, alltså som bygger någon sorts allians mellan en ekonomisk bindning mellan USA och Ukraina, för att också behålla Trumps intresse för Ukraina framöver.
Ja, det finns ju också en lång rad andra aktörer i världen som inte är USA. Alltså, du var inne på det i det här geopolitiska skiftet. Alltså, vilka allianser med resten av världen kan EU bygga nu? Finns det möjligheter för EU i det här läget?
Det finns det absolut, och det är väldigt intressant att se hur länder som... ja, som har varit lite svårfångade tidigare, som Indien, Brasilien till exempel, Sydafrika, Indonesien, som där kanske våra förhandlingar om frihandel och sånt där har gått lite grann i stå, nu plötsligt förlöses. Vi har en stridström av dialoger och besökare från de här länderna som nu står på rad nästan i Bryssel för att träffa oss, för att se hur vi kan komma vidare i de här förhandlingarna. Och vi kommer redan i år att teckna frihandelsavtal med den delen av världen som fortfarande tror på frihandel, och det gäller ju Mercosur till exempel, som omfattar en jättemarknad i Latinamerika. Indien kanske, och jag menar, det är helt ny dynamik i många av våra relationer runt om i världen, så att det där ser ju ganska lovande ut. Och det är väldigt viktigt för oss egentligen att USA tvingar oss lite grann att diversifiera och hitta andra så här, linjer för att förse oss med de produkter vi behöver och vill ha. Så att det där är egentligen en positiv aspekt på det som händer just nu.
Ja, och i grunden så bygger ju detta då på att unionens medlemsländer kan hålla ihop, och det är ju det du arbetar med. Alltså, när du diskuterar med medlemsländerna, skulle du säga att det är lättare att få medlemsländerna att tänka europeiskt idag, hålla tillbaka nationella intressen lite mer i det här nya världsläget?
Ja, men jag har den där diskussionen faktiskt någon gång i månaden med mina kollegor. Då. Jag har ju en kollega så att säga, i varje medlemsland, där jag hela tiden trycker på det här. Att nu måste vi höja ribban för vad som är det nationella intresset och tänka europeiskt istället. För att Europas röst i världen, Europa som en global aktör, behövs ju mer än någonsin. Och det tror jag att de flesta inser. Man ser det i handelsfrågorna med USA. Det skulle vara enormt ensamt för vart och ett av våra länder att sitta i en förhandling med Amerika. Nu kan man gadda sig ihop i EU. Och den där känslan av enighet och att hålla samman, den genomsyrar faktiskt, tycker jag, arbetet på ett helt annat sätt än vad det gjort tidigare. Och nu, jag menar, tidigare var det en irritationsmoment om ett land som då Ungern, som ett exempel på ett land som har gått emot strömmen i flera omgångar. Nu är det ju mer existentiellt för oss att tröskeln för att tolerera den typen av att hålla oss tillbaka, den håller på att sänkas.
Ja, alltså utrikespolitiken, det har ju annars traditionellt varit något som EUs medlemsländer helst inte släpper ifrån sig makt kring, till EU-kommissionen som du företräder. Alltså, hur stort mandat har kallas utrikestjänsten idag skulle jag säga.
Nej, men det är starkt, absolut, och kanske till och med starkt och uppåtgående skulle jag vilja säga. De flesta länder tycker att det blir otroligt viktigt att hålla samman och att vi får en kraftfull roll i världen, och det bygger ju helt på att vi håller ihop. Alltså, vi har ju en syn på internationellt samarbete där vi tror på dialog och på förhandlingar och på ett regelbaserat liksom, sätt att förhålla sig till nya utmaningar och så. Och det skiljer ju oss från USA, Ryssland och Kina som är mer sliriga när det gäller den typen av värderingar. Mm. Och då tror jag att jag känner att alla våra EU-länder känner att här måste vi hålla ihop och vara en starkare röst för ordning och reda, så att säga, i världspolitiken.
Mm. Tack ska du ha, Olof Skog, för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Och vi har nu med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden som lyssnat på den här intervjun. Välkommen, Andreas.
Tack för det.
Vilka är dina intryck?
Nej, men först och främst så tyckte jag att Olof Skog beskrev det väldigt målande och bra när han beskrev sitt eget jobb som en bandymålvakt, där en tidigare medspelare i form av USAs president Donald Trump har börjat skjuta mot EUs mål. Och jag tror att det här säger ganska mycket om läget i världen just nu. Att också, som han var inne på, att USA tar lätt på internationella regler. Det där är ju jättekänsligt för EU, för EU i sig är ett samarbete som bygger på internationella regler och respekt för de reglerna. Så att det där är ju en utmaning helt klart. Och sen så tyckte jag var intressant just det här med frågan att USA närmar sig Ryssland på lite olika sätt, och det verkar inte direkt finnas någon plan B för EUs del egentligen, utan man ska fortsätta på samma spår, stödja Ukraina, sanktioner mot Ryssland, och där nämnde ju han själv, Olof Skog, att vi har fryst ryska tillgångar, ryska centralbankens tillgångar, 200 miljarder euro. Det han inte sa här, det var ju att de sanktionerna löper ut och de måste förlängas i juni, och där finns det, vad jag förstår ändå, en del frågetecken. Kommer man verkligen kunna göra det? Kommer man få med sig alla, inklusive Ungern, Viktor Orbán, på att förlänga de sanktionerna? Och han sa ju också det när du frågade om ni kommer lyckas hålla ihop. Ja, det återstår att se. Så att det här är ju en utmaning också. Sen just när det gäller Israel och Gaza så finns det ju en ännu större utmaning, eftersom det också finns en splittring i EU-kretsen. Det blir ju ännu svårare. Och jag tyckte också att man kunde skönja här lite med Olof Skogs humanitära bakgrund, han har jobbat med mänskliga rättigheter och så vidare, att han kanske personligen hade velat sätta större press på Israel, men med den här splittringen som finns i EU-kretsen, ja, men då är det svårt att göra det.
Mm. Om vi ska, bara så att vi förstår grunderna här, alltså hur mycket inflytande har Olof Skog?
Han har en hel del inflytande. Han är ju ansvarig för att utforma mycket av den politiken, utrikespolitiken, och utforma agendor för möten som utrikeschefen Kaja Kallas leder. Och hon leder ju inte bara utrikesministrarnas möten utan även EUs försvarsministermöten. Och i den här rollen så kan man ju säga att Olof Skog är Kaja Kallas högra hand. Han har ju en gedigen bakgrund som svensk diplomat. Han har haft flera tunga roller både inom EU- men också inom den svenska regeringen. Och jag minns ju själv när jag kom ner till Bryssel för 17 år sedan, då var Olof Skog ansvarig för utrikesfrågor på den svenska representationen, alltså motsvarigheten till regeringskansliet här i Bryssel. Så att han har haft ganska många tunga roller, och den rollen han har nu, det är också en tung roll. Han är ju den tyngsta svensken definitivt inom utrikestjänsten. Han är en av de tyngsta svenskarna vi har inom EUs institutioner. Och vi är inte heller särskilt bortskämda med svenskar på tunga poster i maskineriet, men han är en utav dem.
Mm. EUs eller Europas utrikespolitik formas ju också av medlemsländerna såklart. Alltså, hur skulle du beskriva balansen i utrikespolitiken mellan kommissionen då, som Skog företräder, och medlemsländerna?
Ja, det finns ju en balans där emellan, men det är klart att med det nuvarande Lissabonfördraget som kom då 2009, då fick vi en dedikerad utrikeschef, och det är en tung roll inom EU. Just nu är det Kaja Kallas som har den, och till exempel om man ska rikta sanktioner mot något land, ja, men då är det ju kommissionen nu som föreslår de sanktionerna, och det är ju ett av de skarpaste verktygen som EU har. Sen med det sagt så är det ju inte så mycket man kan göra som utrikeschefen kan göra på egen hand, utan hon är ju beroende av medlemsländerna. Om vi tar tillbaka till frågan om sanktioner, det krävs ju enhälligt stöd och det räcker att ett land, till exempel Ungern som har bromsat eller blockerat sanktioner mot Ryssland tidigare, räcker att ett land säger nej, så blir det inte så mycket med de där sanktionerna. Så att det är en tung roll som kommissionen har och har fått en tyngre roll, men det bygger på att man får med sig medlemsländerna också.
Mm. Tack så mycket Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Det var allt för idag. Teknik Andreas Eriksson och Saga Roderick, producent Stina Fischer. Nästa vecka är Volvo Cars vd Håkan Samuelsson gäst i Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.